Bilkö, David. Vem blir du när du hamnar i bilkö?
Vem blir jag? Det beror på mitt sinnestillstånd. Det kan bli väldigt mörkt om jag är stressad. Det är som att det bara... Och i en bra plats så är det bara manjana.
Erkänn att den där manjana-viben infinner sig sällan.
Ytterst sällan.
Hej, det är Talkshow P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkomna. Min förutfattade mening om dig är att du ändå någon gång har tagit dig ut i vägrenen och bränt förbi kön för att du har tappat det.
Det är en spaning som ligger i linje med min personlighet, men jag tror aldrig att jag riktigt har gjort det.
Än. De har skrivit på det här avtalet, Iran och USA nu.
Ja. Jag såg det. Jag såg också att Trump sa att det här var inte enkelt, det ska jag säga. Och då kände jag så här, måste man starta ett krig för att förstå hur svårt det är att avsluta ett krig?
Nej, det var lite av en underdrift skulle jag vilja säga, att det inte var enkelt. Kommer du ihåg hur det var i februari när vi satt här i studion och USA och även Israel hade börjat bomba Iran?
Alltså det jag minns starkast från den tiden är faktiskt det där... hoppet som plötsligt tändes hos de här exiliranierna. Man såg dem man hörde dem i SVT när de pratade om på ett sätt som att så här, det här kanske kommer förändra våra liv. Regimen faller, vi kommer kunna återvända till Iran, vi kommer kunna träffa familj, släkt, vänner. Det fanns en sån försiktig förhoppning hos dem som
har grusats.
Ja.
Och inte så konstigt att det hoppet fanns, för Trump pratade ju också i sådana termer om att regimen skulle avsättas, folket skulle befrias, Hamas och Hezbollah skulle avväpnas, Iran skulle lämna ifrån sig det anrikade uranet.
Ja, det var också som att det var ju i kölvattnet av den här enorma brutaliteten som regimen hade visat i januari som gjorde att det kändes som att det fanns ett momentum att nu kommer någonting hända.
Noll, får man väl säga, av det Trump gick ut och lovade finns med i det här avtalet.
Ja, jag läste någon analys på CNN som sa att han har gått emot sin egen första regel i The Art of the Deal när han signade det här avtalet, som är att man får aldrig verka för...
Desperat.
Det värsta man kan göra i en deal är att verka desperat för att få klart den.
Sen är det klart att det är väl bra om bomber slutar falla över civila, om de öppnar upp Hormuzsundet, om världsekonomin kan återhämta sig lite grann. Men när folk säger att man är tillbaka på ruta ett, så det är ju svårt att inte undra om det här var ett helt meningslöst krig.
Jag tycker också att man får väldigt stor respekt för hur extremt det här JCPO-avtalet som Obama skrev med Iran för 2015, eller vad, hur komplicerat och hur lång tid det tog. Det visar sig att det är för att det är väldigt komplicerat att få dem att komma med på det.
Mm. Vi ska snart fokusera på glädjen.
Ja.
Jag måste bara först ta upp Robin Hood-trädet som har dött.
Ja, jag såg bilder på det. Vilket otroligt träd. Ställt med styltor för att det är så brett och gammalt och förfallet.
1200 år. Major Oak. Ja. Har stått
i namn. Ja. Major Oak.
Ja. Har stått i Sherwoodskogen. Enligt legenden så gömde sig Robin Hood då i den här stammen när sheriffen av Nottingham jagade honom.
Ja, men träd som dör är ju väldigt sorgligt. Jag tänkte på eken utanför radhuset, kommer du ihåg den?
Ja, men nämn inte den.
Nej.
Eftersom public service fick så mycket skit för att de bevakade den här eken.
Och eventuellt tog någon ställning, var det så?
Jag tror mer att det var ett oproportionerligt engagemang och att alla i resten av riket kände så här, vet ni, det finns andra ekar som har dött och som har fått inte ens en promille av den här bevakningen.
Jag har ju några almar utanför min tomt som är kanske 100 år som har sågats ner, och där kände jag ju väldigt stark sorg. Så att jag förstår.
Men förstår du, den här gamla eken då, 1200 år, liksom vad den har, jag vet inte om man kan säga att ett träd är med om grejer, men ändå vikingarna som kom på 800-talet, digerdöden, trädet står kvar, världskrigen, trädet står kvar.
Usch, säger det här någonting om vår tid?
Ja, det det möjligtvis säger, vilket är väldigt deprimerande, är ju att man tror att det är turismen som har bidragit till att trädet har dött.
Mm.
Och att man har gjort olika försök då att staga upp det, som du beskrev, med de här kedjorna och typ hällt betong i det. Vilket det ju låter som hål i huvudet.
Ja, det säger väl någonting om vår tid också, att vi kanske lite väl mycket försöker skydda och lite ängsligt liksom rädda saker som kanske har levt sitt bästa liv.
Mm. Nu går vi in på något roligare, eller? Armand Duplantis har släppt en midsommarlåt.
Aha.
Vill du höra?
Jättegärna. Alltså, en man med många talanger.
Ja, ingår att göra låtar bland de här talangerna?
Alltså, låten svängig, texten lite pekoral kanske.
Mm.
Girl, you stole my heart, I miss you badly. Vad var det? Flowers.
Midsommar. Låten heter ju Midsommar för att de träffades på midsommar för ett antal år sedan.
Man älskar att han är en romantiker.
Mm.
Vi snackade ju om honom här om sist när han, citat, förlorade, det vill säga kom tvåa i någon tävling.
På Stockholmsstadion.
Ja, och att det kan ha varit för att han var så stressad för sitt bröllop. Kan ju varit att han kanske var stressad för den här låten som skulle göras.
I alla fall, enligt pressmeddelandet som har gått ut, så var det efter den där andra platsen som han gick in i studion.
Det var nerver.
Och spelade in den här, så att det kanske också var ett sätt att processa den här andra platsen, att han bröt sin svit på flera år av segrar.
Men underbart att tänka sig att han är en sån romantiker. Det är liksom det mest romantiska man kan göra, skriva en låt till sin blivande fru.
Ja, väldigt, väldigt svårt.
Att göra?
Mm.
Ja, gud, jag hoppas att han inte har tagit hjälp av AI. Utan att det verkligen är...
Nej, däremot skulle jag gissa att han har tagit hjälp av autotune.
Ja, det kan det ha varit.
Låter det,
men jag skulle inte bli förvånad om han faktiskt sjunger väldigt bra.
Nej. Det är Edvard Blom som kommer in i studion.
Med full kraft.
Ja, roddar runt här lite. Du vet att vi är i direktsändning, Edvard.
Jag missade det först. De lyssnade och undrade varför det lät så bullrigt. Och de som pratade om oväsentligheter i bakgrunden.
Just det. Vi skippar nu Armand Duplantis och hans midsommarlåt. Och så går vi rätt in på väsentligheterna då. Nämligen smörgåstårtan. Det är ju, kan ju dyka upp på en del bord så här i midsommartider. Är en anrättning som delar svenska folket. För eller emot, David?
Jätteför.
Ja, även jag. Frågan är om vi är lika för smörgåstårtan som du är, Edvard Blom.
Ja, nej, men jag tycker mycket om smörgåstårta. Men framförallt tycker jag den också rent mathistoriskt är en intressant rätt.
Kan vi börja med varför du tycker så mycket om den rent smakligt och sen går vi till historien?
Alltså, dels har den ju de praktiska grunderna. Man kanske inte har råd att köpa eller orkar göra kanapéer. Och man kanske inte har lust att göra en stor buffé med massa olika rätter. Smörgåstårtan är så bekväm. Den innehåller allt och man bara skär den. Och den är liksom det perfekta till olika typer av mottagningar och liknande. Och så bara ett glas vin till och alla är nöjda. Ja, förutom då att det finns de som är smörgåstårtans motståndare. Men och rent kulinariskt, ja... Det är ett mysterium, för jag hade faktiskt en period i flera år sedan, men då sålde jag faktiskt under eget namn några smörgåstårtor också, sådana här färdiglagade, och då höll jag på jättelänge att ta fram och prova recepten, och utgångspunkten var att det skulle vara en sån här lyxig smörgåstårta som bara innehåller fisk eller bara kött och inte de här grejerna som inte borde höra ihop. Men jag smakade och provade, så landade jag i att i alla fall blev en sån där allting som inte hör ihop och som inte enligt matens huvudprinciper borde vara tillsammans, är tillsammans.
En surf and turf?
Ja, det är surf and turf och dessutom efterrätt i, och ibland ost också. Det är ju väldigt konstigt, men det kan vi komma till när vi kommer till historien, varför det är så.
Ja, eller kör det nu. Varför är det så?
Och det har att göra med att från början var det aldrig tänkt att allt det där skulle äta samtidigt, utan den är som en langgång som man ska äta från ena sidan, så skulle man också äta smörgåstårtan uppifrån och ner. Så man skulle börja med liksom fisk och räkor, och sen skulle man komma till det salta köttet och kocken och sen på slutet skulle det bli sylt och grädde och någon kaka så där, och däremellan kanske någon leverpastej, att man liksom förrätt, varmrätt, efterrättstanken.
Men vad då, så man skulle skära den istället för att skära den vertikalt, skulle man skära den horisontellt och äta den?
Nej, men man skulle liksom skära en fyrkant i en rektangulär bit, skulle jag säga. Eller en så pass nog stor så den stod stadigt. Och sen skulle man äta uppifrån och neråt, kan man
liksom
säga.
Bre med skeden.
Ja,
lager.
Lite så. Jag har inte sett någon göra det, för det här var ju då alltså vi talar 30-tal när de första eller kommer i princip, och eller i alla fall tidigt 40-tal, ja, de fanns nog innan, men och då kallas det ju bridge-tårta eller sandwich-tårta eller osttårta. Det finns många namn på olika smörgåstårtor liknande, men tanken har ändå varit lite grann, men med tiden blir det ju att man faktiskt råkar bita rakt av. Och det är gott ihop. Det är gott med räkor och leverpastej och vindruvor
och fett och majonnäs.
Fett. Jag tror det är fettet lite som gör det, att det binder ihop så mycket, det här majonnäsen. Från början var det ju faktiskt grädde runt, så, som en vanlig tårta. Och sen började man blanda upp grädden med majonnäs och crème fraîche och kesella och allt, när i takt med att det kommer fler och fler mejeriprodukter, och man inser att ren grädde kanske inte är helt optimalt ändå.
Finns det någon person som är kopplad till den, typ en Tore Wretman som tog Skagen?
Nej, man kan säga att den har vuxit fram på alla möjliga, till exempel Sten Hellberg, som var så här kändiskrögare, var känd för sin Sten Hellbergs blitzkrogstårta, som det är en av de tidiga från 1940. Men sen den dyker ju upp i stora kokboken, i Jockums kokbok som jag tycker är väldigt bra, i prinsessornas kokbok. Allt det här är redan innan 50-talet, och på 50-talet är den så stor så att ICA-förlaget i en bok de har de hela 13 olika smörgåstårtrecept i en allmän kokbok. Och det roliga är då att en rätt som är så oerhört känd ändå kommer att förknippas med en annan person, nämligen Gunnar Sjödahl, som jobbade på Wedmerks konditori i Östersund och började laga smörgåstårtor 1961. Då talar man om att smörgåstårtan har varit jättevanlig och finns överallt i 20 år när han gör sin första smörgåstårta. Och han lyckas ändå få hela Sverige att tro att han uppfann smörgåstårtan, och än idag firar vi smörgåstårtans dag på hans födelsedag som hyllning.
Skicklig marknadsföring av honom. Men vad är det du gillar så mycket med smörgåstårtan?
Nej, men jag tror att det är dels är det väldigt tacksamt med bara det mjuka brödet. Det är fettet från majonnäsen, det är liksom krispigheten från gurkan, räkorna. Jag tycker man ska ha lite tabasco så man får lite hetta också.
Det är vettigt. Pepparrot har en del tabasco också.
Jag älskar dill också väldigt.
Men hur gör man då för att bygga smörgåstårtan så att den ändå har lite stabilitet? Det måste ju vara en konst.
Ja, det är ju lite som tårtor, men man har inte, man kan naturligtvis ha gelatin som är ofta hemligheten i tårtfyllningar och även i grädden i vissa tårtor och så, men det är inte så vanligt i smörgåstårtan. Jag tror det räcker med att man inte har mer fyllning än bröd liksom, om inte fyllningen är torr, men är den för luftig och fluffig så måste man ju se till att det kommer bröd mellan. Och den är så stor, så det är ju inte som att bygga en smörgås, utan den är ju lite stabilare. Och idag många skär ju en lite tunnare skiva och lägger den ner. Det är inte så att det måste bli en, eftersom vi inte längre äter den uppifrån och ner, måste det inte bli en stående bit.
Men om man skulle ha gelatin, vad skulle det vara i vilken, när skulle den komma in?
Ja, man skulle kunna tänka sig en skaldjurs- och fiskblandning med crème fraîche, kesella och lite gelatin. Tänk matchesilltårta, den är ju massa gelatin i. Och den är ju, det är inte en smörgåstårta, det är kanske mer en cheesecake man gjort om till en silltårta. Men ändå, det är typ en röra av det slaget, fast med torsk och räkor skulle ju absolut kunna ha lite gelatin i.
Och är det så att smörgåstårtan bara finns i Sverige? Eller har andra länder sina motsvarigheter?
Mig veteligt finns den bara i Sverige. Alltså vi har ju det ännu mer storslagna liksom smörrebröden i Danmark, men det är ju något helt annat. De har ju också mycket, det ska ju också vara flera sorters sovel och såser och tillbehör. Man har sällan bara liksom en, utan det ska vara leverpastej och stekt bacon och gurka och knaprestekt lök och någon majonnässås liksom på rågbröd. Men där är det ju rågbröd och inte vitt bröd, och det är framförallt det är aldrig allt. Det är ändå då fem olika smörrebröd du har. Du har inte, och varje har sin egen komposition. Inte det här att verkligen allt hamnar i samma.
Inte att gojsa ihop det till en enda härlighet.
Nej, precis. Och jag tror, skulle säga att den svenska smörgåstårtan nästan slår danskarnas smörrebröd i fetthalt till och med. Och det tycker jag är skickligt, att vi har lyckats spöa danskarna på deras hemmaarena vad det gäller majonnäs.
Och lite härligt.
Mm, ja, det är det.
Men du, är du team ljus eller mörkbröd?
Jag föredrar egentligen smakmässigt lite kraftigare bröd, men jag vet, det beror helt på egentligen sorten. För om brödet helt upplöses, som det görs i vissa smörgåstårtor, om de är lite saftigare, då funkar det egentligen bara med vitt. Och ett smörrebröd skulle jag alltid ha rågbröd på, men du kan inte bygga en standard smörgåstårta på det viset. Då kan man göra med vissa som har väldigt speciella ingredienser. Men har du den här med allt och väldigt saftigt, då kan det inte vara fullkorn eller liksom stora tjocka rågbitar, utan då ska den ju precis som en vanlig tårta, gräddtårta, ska ju liksom brödet upplösas, ja, av fyllningen.
Varför låtsas om det finns någon näring när det är liksom...
Nej, det gör ju ingen skillnad att den bara är färgad brud med sirap. Det gör det ju inte nyttigare. Men annars är egentligen en fullkornsfantast och en rågbrödsfantast, men smörgåstårtor är oftast att de vita ändå funkar bättre.
Men jag tyckte jag såg något klipp där du gjorde en smörgåstårta där du smulade pumpernickel bröd lite grann, eller?
Ja, det kan stämma. Det är ju ett smart trick. Man har lagat så mycket mat i sina dagar. Ofta kommer man på infallen på en gång. Men pumpernickel har ju sötman, så den är ju ganska, och lite knaprighet, så absolut.
Det är lite garnityr liksom.
Man kan lägga knaprighet. Det i ett lager, men det är ju inte bröd riktigt då.
Och finns det någonting som... Absolut, för man kan ju ha individuella preferenser och variationer när man gör sin smörgåstårta, som absolut måste finnas med när du gör din smörgåstårta.
Vi kan ju inte gå, det måste ju innehålla bröd av något slag, och jag skulle i princip säga majonnäs, men som sagt, de allra första klarade sig med grädde bara.
Leverpastej kan ju vara en sån där vattendelare också, där vissa inte är så svaga.
Men där, alltså, skolorna skulle behöva liksom träna barnen idag i de klassiska svenska smakerna. Det är helt galet. Jag har tre barn. Två äter inte varken leverpastej, kaviar eller mesbör.
Eller blodpudding
svenska,
vågar de inte heller sig på.
Det äter alla mina tre barn.
Gör
de, alla fall.
Det är inte
de är inte superförtjusta.
Men det är ju också för att blodpudding har så otroligt dåligt paketerat namn. Sluta kalla det blodpudding. Kalla det liksom krispig stor baconbit, så kommer den bara tugga i sig. Aha, det.
Eller just... engelska black pudding. Nu är det engelska, tycker jag om det är coolt.
Också så roligt att du tycker att skolan skulle lära denna barn att äta.
Nej,
det här.
Inte jag kan. Alltså...
Du, med ditt matlagningsintresse, har de på nära håll.
Ja, men det är ju inte alltid som barn vill göra som sina föräldrar.
Grupptrycket kan ju också vara en vacker sak. När alla andra börjar äta det, så börjar man äta det.
Ja, men lite så. Och i en skola så finns det ju ingen annan mat. Där är det här, eller... Det var en rätt bra skola att gå i. Själv kan jag tycka vad det gällde mat, att man tvingades antingen bli hungrig eller äta det som fanns.
Men får jag bara fråga, du nämnde att du hade även dessert i... din, eller det har funnits, vad är det söta i?
Det har funnits till exempel då om jag ska...
Är det typ så här inlagda frukter och sånt?
Mimosasallad. Cocktailbär och mimosasallad är ju självskrivna, och vindruvor. Men det finns sådana där det liksom slutar med sockerkaka, grädde och sylt. Alltså att man liksom helt enkelt hade den vanliga tårtan på slutet till och med.
Vid slutet. Eller, alltså som är längst ner i botten?
Ja, precis. Men det är ju helt borta. Men som ni säger, cocktailbären och vindruvorna och mimosasalladen är ju ändå väldigt söta smaker, det får man ju säga.
Finns smörgåstårtan med på midsommarbordet hos dig när du firar?
Nej, inte på en vanlig. Det finns så mycket ändå. Men jag skulle absolut kunna... Jag har väl mer på den typen av mottagningar när folk kommer och går. Men nationaldagen är det ju många som äter smörgåstårta. Man skulle kunna ha den till Valborg. Om man inte gillar sill, så tycker jag den är ett jättebra alternativ på midsommar. Liksom, som ändå känns svenskt och genuint. Sådär.
Hur firar du midsommar då? Annars, jag menar, vi närmar oss ju den
dagen.
Det
är lite olika, men ofta, vi har flera år varit med goda vänner ute i skärgården, och väldigt traditionellt. Ibland har vi varit hemma, men då är det också att vi har gäster och reser en stång. Egentligen, man börjar tidigt, så tidigt på morgonen man kan, och man ska plocka blommor och man ska löva saker och... man ska ha silllunch och man ska dansa runt stången och sen ska det väl grillas någonting.
Man har ju sett hur du firar jul i uppesittarkväll. Det låter inte som att du är lika begeistrad över midsommar som du är inför julen.
Alltså julen är ju större. Julen är också det att från och med att julfriden infaller så är det ju 3 veckor när jag firar jul. Och då får man inte göra något jobb mer. Då ska man ha gjort allting innan. Och det, midsommar kräver ju inte lika tuffa förberedelser.
Vilken dröm om du hade tagit 3 veckor innan midsommar bara för att fixa den bästa tiden på året.
Det skulle vara underbart. Men det, alltså jag älskar midsommar särskilt. Alltså naturen är ju så fantastisk. Och sen ska man ju plocka vissa brännvinskryddor. Det hör ju till historien att för att det ansågs vara en magisk natt, helst ska man till och med samla in daggen och ha i brännvinet för att bota alla sjukdomar, Johannes daggen då. Men jag älskar att ta på en ljus linnekostym, en platt halmhatt och att just allt det traditionella. Jag tycker om lövandet. När jag var liten så lövade vi till och med bilen. Det hängde björkblad och liksom grenar överallt.
Det finns något att inspireras av här.
Verkligen, du är så livsbejakande.
Tack så mycket Edvard Blom och glad midsommar.
Glad midsommar, alla lyssnare och er båda. Stort tack för att jag fick komma.
Tack. Jag gissar att du inte kommer köra någon smörgåstårta för du ska ju kampa.
Nej, precis. Jag ska på en midsommartillställning. Men jag blev plötsligt lite sugen på att slänga ihop en så stort fat med en ugnsplåt med bara en riktigt god.
Överraskar dem.
Ja, men
vad gör
det? Lång tid att göra.
Okej. En kvinna på Gotland, hon är 83 år. Hon får inte längre köra bil på grund av dålig syn. Och då har hon gjort en efterlysning. Elisabeth Nylander, som hon heter, söker unga epaförare som kan köra henne till affären, till återvinningen.
Det här känner jag igen. Vi har ju pratat om alltså det var någonstans uppe någonstans i Sverige där de efterlyste epaförare som kunde köra personer på ålderdomshemmet till typ dansträffar eller till affären eller någonting. Och sen var det också någon annan EPA-kopplad grej där de nyheter om att de skulle köra skolvägrare till skolan.
Mm.
Det verkar vara en trend.
Ja, det är ju som att vi har fått upp ögonen för EPA-kulturen.
En outnyttjad resurs.
Ja, onekligen. Så här berättar Elisabeth Nylander för P4 Gotland.
Jag kan prata och jag kan vara tyst om det behövs. Och jag tycker om Elvis.
Win-win, eller?
Det är lite roligt. Det har ju diskuterats en massa olika... Så här, alltså, epaförare har ju ganska dålig...
hastighet.
Alltså, det är väl det som gör att folk är ganska arga på dem generellt. Det diskuteras massa förbud i EU-parlamentet om att de ska liksom regleras på olika sätt. Det känns som att typ någon PR-byrå har kommit på att säga, vet du vad? Hur ska vi vända opinionen för de här stackars epaförarna? Jag vet, de kan ju börja skjutsa folk. Vilka är det som är behov? Skolvägare, gamlingar som inte kommer ut till dansträffen. Det känns som att det finns liksom en rörelse för att vända. Ja. Nu måste vi börja älska epaförarna.
Ja, är det svårt då?
Alltså inte när de gör såna här underbara aktiviteter.
Men när du sitter i bilen och kokar i en bilkö och vill sladda ut i väggrenen, då är det svårt med
nej,
kärleken.
Nej, för om jag sitter i en bilkö, då gör inget att de kör 30, för det gör jag också.
Ja.
Men om jag ser dem... Jag tycker faktiskt inte att det är... Jag är sällan hamnar i en sits där det är liksom 78 bilar som ligger bakom en epa.
Jag tyckte ändå att det var något med att hon introducerar Elvis till den unga generationen. I gengäld så kör de henne till affären eller återvinningen. Har du åkt epa-traktor?
Jag tror aldrig jag har suttit i en epa faktiskt. Fast jag vet inte vad det betyder. Jag har ju suttit i bilar. Alltså man kan göra en epa av vad som helst. Det är väl bara ställa om den så att de får köra max 30.
Jo, men har du kört i en sån då? Nej. Eller åkt i en sån? Jag menar, för du har ju suttit i en bil, fattar jag också.
Ja, och jag har suttit i en bil som har kört i 30. Räknas det? Vad är grejen? Att den inte kan gå över 30.
Elisabeth Nylander på Gotland är i och för sig också öppen för en annan slags skjuts.
Om de har någon sportbil, öppen sportbil, så nekar jag inte till.
En gnutta uppfordrande kanske, men jag gillar det.
Men det låter som man också är sugen på efter en man med en 50-årskris.
Ja, eller så är hon bara sugen på lite action i livet.
Ja, men för det var inte en epa, exakt. Det var inte en epa hon eftertraktade, utan bara en sportbil.
Ja, punkt. Hon ville ut. Hon ville ut och dra på vägarna. Ja, vem kan klandra henne?
Ni män i min cabriolet, kom och ring på.
Ja. Jag har ju åkt epa-traktor i mina dagar.
Ja. Har du åkt nedkabbat?
Det har jag också gjort i mina dagar. Och,
är det från Dalarna som du har kört?
Såklart, man var tvungen att ta sig från Hedemora till Folkparken i Säter, Säterdalen.
Det
var ungefär
tid.
En mil. Och eftersom jag var 13 och inte fick gå, för det var åldersgräns 15, så då var jag tvungen att lyfta. Och då var det epatraktorerna ganska ofta som stannade.
Det låter så mysigt.
Det var det verkligen. Nu ska du få lyssna på det här. Got to get. Otrolig låt. Gjorde Leila Kay till stjärna i slutet av 80-talet. Men de som låg bakom låten var den legendariska DJ-duon Rob and Raz, som fick pris i veckan på Dennis Pop Award. Hej och välkomna hit, Robert Watts och Rasmus Lindvall.
Tackar, tackar.
Tack så mycket.
Hederspris, grattis.
Ja, helt otroligt. Det var på tiden.
Får jag bara fråga innan? För jag hörde er där ute i Green Room sitta och prata smörgåstårta med Edvard Blom på ett väldigt passionerat sätt. Mm. Brinner ni för den här tårtan?
Både jag och Rasmus har vi en liten relation till smörgåstårtor. Jag tycker ju om smörgåstårtor som är lite tjocka. De ska vara liksom välfyllda och med vindruvor.
Okej, okay. Det söta.
Ja, det söta. Jag vet inte vad du har för relation till tårtorna, Radzi.
Ja, min relation är så här att man tar först en bit, så tänker man så här att ja, jag tar en bit först och sen så tar jag en till. Man blir mätt på den första, alltid. Alltså.
Man föräter sig.
Som i alla tårtor egentligen.
Ja, så är det.
Så det blir bara en.
Nej, men Edvard är ju en idol. Alltså, jag tycker han är så extremt vältalig också.
Det verkade ju finnas en ömsesidighet. Alltså, ni ville ta bilder med honom, han ville ta bild med er också.
Nej, vi sa att vi var Robin Rans, för han kände inte igen oss.
Är du kränkt?
Lite. Vi är ändå liksom 50 plus.
Och ganska typ. Igenkännbara.
Ja.
Men det här då, att ni fick pris, ni har hållit på så länge. Vad sa du? Äntligen? Eller det var på tiden?
Nej, men jag skojar lite. Nej, men det är så här, det som är så fint med det här är ju att det är branschen. Och att det är till en väldigt fin, god gärning. Dagge var ju liksom, han sparkade in dörren ordentligt ihop med oss, med Robin Rans. Och det är klart att man blir hedrad, eller hur? Alltså, jag blev ju helt chockad, ingen av oss visste någonting.
Ja, absolut. Ja, men vi har fått lite andra priser så här, genom åren. Men sen har vi varit nominerade några gånger till Grammys, men aldrig liksom kommit fram. Och så det var ett väldigt hedervärt erkännande, får man säga.
Och det som var lite roligt också, att den som delade ut priset var Claes Lunding. Alltså han som signade oss back in the days.
Första. Nu är vi tillbaka på 80-talet.
Vi är tillbaka på ett sent 80-tal, ja.
Om man också, just det här med motiveringen att vi sparkade in dörren, så att säga, så skulle man göra en jämförelse med ett så här amerikanskt SWAT-team. Du vet, när de ska in i en villa där och de vet att folk är beväpnade in, så är det den första snuten, det är alltid han som blir skjuten liksom. Men sen kommer de andra in, och så vi var liksom den första snuten i musikbranschen.
Vi fick ta det bullet.
Så vi fick ta några bullets.
På vilket sätt då?
Nej, men det fanns ingen som kunde juridiken, ingen kunde liksom USA och så där. Vi fick winget lite grann när vi kom dit.
Men framförallt också var det så här, i Sverige, så det vi höll på med, rap och lite så där, det var inte så, det spelades inte. Så att vi hade en rätt kraftig uppförsbacke. Så när vi släppte grejer, så var det blev ju större utomlands än vad det var i Sverige.
Ja, just då. Journalister var ju lite så här.
Ja, de hängde inte med riktigt. Det här var ju före World Wide Web.
Ja, men okej. Okay, var i bestod tveksamheten mot er då? Alltså här i Sverige?
I Sverige så förstod man inte den här musiken, och den spelades inte direkt heller, och det var något konstigt. Så vi spenderade rätt mycket tid i New York och även i England på den tiden, och sen så kom vi hit och de tyckte det var liksom något konstigt i början.
Var det liksom musiken eller också formen av att typ liksom spela musik som DJ som gjorde att de inte förstod?
Jag skulle säga
att
både och där, därför att DJs var kanske inte så super attraktiva på den tiden. Så alltså det jag och Rasmus höll på med, det var mera liksom uppvisningsgrejer, scratch, backspin.
Så historiskt, 88 vann Robert Watts DJ SM och representerade Sverige i DJ VM. Och jag vann 89 och sen samma sak. Och det var då vi började samarbeta under den perioden. Ja. Och i Sverige var det, då började det hända något. Men i England, det sändes direkt till BBC och James Brown och Public Enemy, alla var där. Och
alltså det var själva finalen, VM-finalen, både 88 och 89 var i Royal Albert Hall. Och det var liksom 15 000 pers. Här i Sverige så var det på Kolingsborg, 300 killar.
Så det är lite som att vinna, det är lite som att vara Greklands bästa bandylag.
Det kan det vara.
Typ.
Det motståndet var alltså, inte så.
Ja, men lite sådär. Och när vi kom
när basketlaget spelade innebandy.
Ja, men, precis. Nej, men vi försökte sparka in dörren. Det är det Rasmus har. Liksom, att vi förstod att det här kommer bara smälla. Liksom. Så att, vi tog liksom fanan och försökte... Ja, sparka in dörren helt enkelt.
Vad var det ni gillade hos varandra då, som gjorde att ni ändå kände så här, vi slår oss ihop?
Nej, men vi köpte skivor i samma importbutik. Vinyl Mania hette det, låg på Vasagatan. Och Robban spelade på några klubbar i Stockholm, jag spelade på några andra. Och sen så märkte vi att vi spelar ju ganska, vi gillar varandras musik, eller samma musik. Vi spelar rätt mycket funk, R&B, soul och sånt där. Och då började vi snacka i skivaffären liksom, och hört det här och så. Det var så det började kanske.
Ja, men så var det. Och det var en liten klick liksom. Och sen så var det ju att vi båda var rätt vassa på det vi höll på med.
Tekniskt sett,
ja. Så vad fan, vi gör det här ihop då?
Vi hörde ju här då Leila Kay. Det är ju inget ovanligt idag att DJs, Swedish House Mafia eller Avicii, gör musiken och sen så plockar de in en artist. Men på er tid så var väl även det ovanligt?
Det var ett jättestort problem för oss. För att vi fick liksom gå i bräschen för det där. Vi hade ju sett en kille, vad heter han, Bomb the Bass, och Tim Simonon och de här från England som gjorde...
Bump up the volume. Och,
samma grej. Och det var ju så vi tänkte att vi skulle göra. Alltså från början, vi satte oss ner och sa att vi jobbar med olika vokalister och liksom bygger ett koncept. Men i Sverige så var det tog ju flera år innan folk förstod att man kunde göra så.
Ni höll ju också på mycket med kläder, era frisyrer och så. Var hittade ni inspirationen?
Överallt.
Ja, London.
Överallt. London, framförallt, jag höll på mycket med min frilla och Rasmus höll på med kjolar och grejer. Men det,
beskriv lite vad ni hade för look. För de som inte har omedelbart referensen.
Du hade väl rätt stora mössor, vad jag minns. Jag såg ut som rakade mig och färgade håret och så. Men vi ville sticka ut. Och det var lite också Leilas grej när hon kom in i bilden. Hon var ju riktigt så här mode och var extremt intresserad av det och hade liksom som ett litet team runt sig. Men vi var lite crazy i looken.
Och den här 90-tals eran då som ni var i, alltså vad är det ni minns tydligast från den, eftersom vi ju befinner oss i någon form av 90-nostalgi igen nu?
90-talet var ju, men så säger ju alla så här, om några
bästa musiken bakom. Kom då, kan man
men det
säga.
Var lite galet, men det man förknippar med 90-talsmusik idag är ju mycket euro och sådär. Men det fanns ju, R&B var ju bäst på 90-talet. Mycket
jag skulle
hip-hop
säga
också.
Hip-hopen var bäst. Ja, alltså absolut. Grunchen, alltså det var ju liksom Nirvana, kom igen. Alltså, så att, precis det du säger, Rasmus, euron, den har tagit liksom... Det här pastell, det har tagit lite för mycket plats, tycker jag. Alltså, så.
Men sen, vi gjorde så stort. Vi släppte några album där, 92-93, vi gjorde om det några gånger. Och då var det rätt mycket R&B och sen så lite clubhouse. Men sen så tog ju euron över just i Europa och Sverige ett tag. Då sa vi, men nu måste vi göra...
Men det där var också, jag vet inte om du minns det, Rasmus, det var ju mycket, skivbolagen tryckte ju rätt hårt på, liksom, ni måste dra det åt det här hållet. Så vi försökte lite göra det på vårat sätt.
Ja,
anpassa det lite med rap och liksom lite så här. Så att, ja, men vi har alltid gått lite i vår egen väg, så att säga.
Och Lucia McNeil, som är en av världens mest fantastiska sångerskor, hon la ju till det här som blev lite soligt och R&B-aktigt.
Ja, ja. Men det kan vi också, det har varit lite min styrka, tycker jag. Alltså, det är så kul att se dig, Rasmus. Vi har inte träffats på jättemånga år faktiskt.
Nej, Robban har varit på husvagnssemester i Spanien ett år.
Nej, men husbil. Nej, men okay. Det som var en
stor
grej, husvagn, det är en jättestor skillnad. Det var att vi ville ju, det fanns liksom inte så mycket rappare. Så att vi vill ju alliera oss med amerikanska, typ D-Flex, Lutricia McNeese och som hade språket för att komma ut utanför våra gränser. För där var, det satte lite gränser faktiskt med att vi hade inte så mycket artister i Sverige då.
Men vad gör du då? Om du inte är ute och drar i Spanien i husvagn?
Ja, men vi
sitter i baren mest.
Ja, precis. Sitter på en skön Kina-krog
och köper vinylskivor, begagnade.
Läser tryckta tidningar.
Nej, men drömmer om 90-talet.
Jag har fortfarande skivbolag och förlag och jobbar lite med STIM och andra upphovsrättsliga frågor. Och sen så gör lite musik, spelar golf och en massa andra hyss.
Men spelar ni aldrig ihop?
Det var ett par år sedan vi gjorde de här 90-talsgalerna i Danmark och Sverige.
Jag är så nyfiken på det nya. Jag tycker jätteom, jag älskar det gamla, men jag vill liksom också, jag är nyfiken på ny musik och så. Så att ibland så backar jag lite på de här 90-talsgrejerna. För det känns som att vi har gjort dem rätt mycket.
Exakt. Och sen så, nu för tiden då, jag har en studio som vi gör lite så här. Jag har grejer med Papadi som vi alltså spelade in först 88. Det är alltså 40 år sedan som vi gjort den. Och nu har vi gjort en låt till midsommar också som heter Midsommarlåten.
Ja, inte, det är inte Mondos låt alltså.
Nej, men
Så många midsommarlåtar som släpps.
Ja, alltså, men den är ju rätt bra.
Med Dogelito.
Ja.
Vilket gäng ändå. Ja. Robert Watts, Rasmus Lindvall, Robin Rass. Glad midsommar på er också.
Tack så mycket.
Och kul att ni kom till Torsa.
Tack.
Sån otrolig blast from the past.
Verkligen.
För mig.
90-talsvurm.
Ja, men även liksom slutet av 80-talet. Det är så mycket som kommer tillbaka. Men vi byter ämne.
Mm.
Tvärt. Nu undrar jag om du behöver råd i livet, David.
Alltid.
Ja, men du ska inte få det av mig. Om det är så att du är ett sånt läge, vart vänder du det?
Bra fråga. Vad vänder jag mig? Jag är liksom till många runt omkring mig förtret väldigt självförsörjande. Så det är svårt att be om råd.
Herregud, ja. Men så att du grubblar på din egna
absolut.
Kammare.
Istället för att typ fråga folk så tänker jag att det löser sig.
Ja. Många nu för tiden vänder sig till AI om de har problem i relationen eller utmaningar av andra slag. Vad tror du om att söka sig till poesin istället om man känner sig rådvill?
Absolut.
Välkommen hit Jenny Tunedal, poet och förläggare.
Tack så mycket.
Vad tänker du? Kan poesin vara något om man söker vägledning i livet?
Absolut. Jag tänker att poesin kan vara liksom en sorts motsats nästan till att söka råd av en AI. Alltså att poesin är liksom inte lösningsorienterad kanske alltid på det sättet, men att det kan ge oss en helt annan typ av råd och livsmod. Liksom.
Och vad är det för du tänker på för råd eller livsmod då?
Jag tänker att många människor, jag själv inräknad, man går omkring och känner sig liksom lite blåst och lite lurad. Det är väldigt svårt att ha tid att tänka. Jag tror att den här jakten på livsråd är ett symptom på det. Och poesin kan liksom vara något som säger sig, men du får tänka. Du får tänka på dig själv. Du får ha de här känslorna. Du får stå i dem. Det kanske inte går att fixa allting. Men det går att vara en människa liksom.
Jag tänker ibland när jag läser typ så här visdomsord och så är det bara känna så här, det här är så sant. Det är exakt så här det är och jag ska leva exakt så här och 40 minuter senare har jag glömt bort vad det stod. Hur gör du för att liksom vara kvar i den där visdomen som du känner att du får av poesin?
Ja, men jag misslyckas med det också. Men jag tänker att man kanske återvänder till de där visdomsorden, till vissa rader som fångar en och återvänder dem om och om igen för att få trygghet, för att få stöd. Och jag tänkte faktiskt på några rader av en poet som heter Ingela Strandberg. Hon skriver så här: lyssna, hör hur allt blandas. Det knakar i vädersträcken. I fundamentet växer sprickan. Den har hörts länge, men allt som går sönder kan inte lagas. Alltså det kan ju låta som en negativ livsvisdom, men det är också någonting väldigt skönt med det. Tänka, allt som går sönder går inte att fixa. Och jag tror att poesin kommer till en med väldigt mycket sånt. Liksom.
Om man har lite svårt att närma sig poesin. Jag har insett att för min del tror jag att det handlar om att jag går på höga varv. Alltså jag har ett högt tempo i kroppen. Och då blir det som ett motstånd. Läser jag en roman så kan jag på något sätt forsa fram. Jag har kontexten, det är ganska lätt.
Du slipper dig själv lite också. Kanske.
Det kanske faktiskt är det är. Tror du att det är det som kan vara en del i motståndet?
Ja, men jag tror det. Att poesin tar den i anspråk på ett annat sätt. Liksom en roman erbjuder en fiktion, det erbjuder liksom en verklighetsflykt. Och poesin erbjuder inte så mycket av den varan, utan den pekar liksom tillbaka på en själv.
Vad är det den tar i anspråk?
Det vi har gemensamt med varandra på ett särskilt sätt. Alltså det som är hjärtat i mig är också hjärtat i dig på något sätt. Den tar jaget i anspråk, tror jag, på ett annat sätt. Ja, det är svårt att förklara faktiskt. Sen tänker jag också att poesi jobbar så hårt med sanning och skönhet. Och det är vi inte så himla vana vid idag. Men jag tror rastlösheten, jag tror att när jag var yngre, då ville jag alltid säga att poesi måste få ta tid. Men jag tror inte det. Jag tror att man kan vara superrastlös och sätta sig med en jättetjock diktsamling eller en poets samlade verk. Och så vara i sin rastlöshet och gå till de rader som fångar en liksom, och ta det man vill ha, ta det man får syn på. För det är ju en fördel med poesi när man är rastlös. Att det finns en massa one-liners som är jättestarka liksom.
Och då behöver man inte haka upp sig på att det kanske finns andra rader där som inte talar till en, eller där man kanske inte riktigt vet hur man ska tolka innebörden.
Nej, det tycker inte jag man behöver hänga upp sig på. Man kan, om man blir nyfiken kan man ju gå vidare och tänka på dem, men jag tycker man kan vara ganska vanvördig med poesin och liksom tänka att man är som en skata, och där någonting glittrar så tar man det och så tar man det med sig.
Och finns det då poeter eller poesi som du vänder dig till lite beroende då på sinnesstämning, eller om du vill spegla dig i något, eller om du vill ha någon form av, jag vet inte, livsvisdom?
Ja, det finns många poeter jag vänder mig till. Jag vänder mig ju ofta till Sonja Åkesson. Jag tycker otroligt mycket om hennes poesi, och den handlar också så mycket om att stå ut i sin förtvivlan, och den vänder så mycket på alla krav om att vara en duktig, glättig människa på något sätt. Så henne vänder jag mig ofta till, och Kristina Lugn som ju skriver på ett liknande sätt som Sonja Åkesson, kan man säga. De har verkligen goda råd att komma med i förtvivlade stunder.
Och om man vill skratta, eller i alla fall känna sig upplyft eller upplivad?
Ja, men de funkar ju till det också. Det är nog också därför jag tycker så mycket om dem. Att det finns liksom en väldigt mörk men ändå tydlig humor i deras dikter. Sen tänkte jag på en annan sak. Edvard Blom sa till mig när vi satt här utanför, men poesi är farligt också. Och det tänker jag, det är också sant. Jag menar, poesin har ett mörker i sig. Den kan liksom, den arbetar inte med att leda en ut ur mörkret ju, utan att man ska kunna vara i det. Och det kan vara jätteskönt, men det är klart att det också kan vara tungt ibland.
Och det är väl en del, eller ja, det kanske bara är min liksom generella förutfattade mening, att det ändå finns en del poeter som har brottats en del själva med mörker kanske, eller utmaningar.
Ja, och ja. Jag menar, de två jag nämnde, Sonja Åkesson och Kristina Lugn, hade kanske inte alltid det så glatt i livet. Jag tror att man... Jag menar, det går inte att säga att alla poeter har det svårt, men att ha det svårt är ju också en anledning till att skriva. Så det finns i många dikter en sorts... Jag menar, man kanske bär en sorg som söker ett uttryck, och då är dikten en möjlighet att uttrycka det.
Var du mer utbrett för att man vände sig till poesi eller läste dikter än vad det är idag? Har du någon uppfattning om det?
Jag tror det. Jag tror att dikten hade en annan position i det allmänna medvetandet. Jag tror man läste mer poesi kanske i skolan. Man fick lära sig dikter utantill. Det är ju också någonting särskilt med att kunna dikter utantill. Då har man liksom alltid med sig dem. Och så är det ju inte riktigt nu. Jag tror fortfarande att, jag menar, dikter dyker upp på bröllop och begravningar, såklart. Men det kanske har blivit ovanligare att man plockar upp en diktsamling när man är i en livskris. Men det tycker jag att man borde göra faktiskt.
Men det känns ju som att poesi har en prägel av att vara liksom en fin kultursak. Så man måste ha en viss, liksom, vad ska man säga, intellektuell kapacitet för att ens kunna närma sig. Men du menar alltså att så var det inte förr i tiden? Då var det, läste alla poesi?
Ja, men jag tror att det fanns en idé om att poesi, vad ska man säga, att poesi, det fanns en idé om folkbildning på ett tydligare sätt tidigare. Att det var viktigt att närma sig dikten och man fick hjälp med det på andra sätt. Och det var också ett krav som ställdes, kanske. Men så tror jag att det var. Jag menar, idag, det är ju en sliten sak att säga, men det finns ju massor med komplicerade saker som människor tar del av hela tiden. Och poesi är ju inte svårare än sport eller olika dataspel eller vad nu folk sysslar med. Men det är väl det att det behövs en förmedlare. Så.
Och det, ja, men det är väl också, inte. Jag tänker på det du sa tidigare om att så här, det är krävande för att det kräver något av oss. Det är, ja, väl just det, på något sätt, det introspektionen i det, ja, som kan vara utmanande.
Mm. Det är sant. Det är sant. Man måste orka. Men poesin har ju också liksom, det är väl viktigt att säga, den handlar inte bara om introspektion, utan det jag tycker att den gör för mig är att den hjälper mig att vara uppmärksam på världen. Alltså att det finns poeter som har skrivit så otroligt bra dikter om moln eller om blommor eller om träd. Vilket får mig, hjälper mig att se mig omkring i världen på ett annat sätt. En sån här term som medveten närvaro. Jag tror att många poeter har varit experter på det. Rilke till exempel. Läs hur han beskriver ting, så ser man tingen på ett annat sätt.
Förutom då Rilke, Sonja Åkesson, Kristina Lugn, har du ytterligare ett par poeter du vill skicka med oss in i sommaren?
Jag skulle faktiskt vilja skicka med en dikt, om det går bra, av en poet som heter Mahmoud Darwish, en palestinsk poet. När du gör i ordning din frukost, tänk på andra. Glöm inte att mata duvorna. När du utkämpar dina krig, tänk på andra. Glöm inte de som vill ha fred. När du betalar din vattenräkning, tänk på andra. De som släcker sin törst genom moln. När du återvänder hem till ditt hem, tänk på andra. Glöm inte människorna i lägren. När du lägger dig och räknar stjärnorna, tänk på andra. De som inte har någonstans att sova. När du slår dig fri i metaforer, tänk på andra. De som har förlorat rätten att tala. När du tänker på andra långt bort, tänk på dig själv. Säg, om jag bara vore ett ljus i mörkret.
Jenny Tunedal. Varmt tack. Så fint. Tack. Anna-Karin Ivarsson, du får ta vid med Kulturnytt.
Ja, i Iran har sångerskan Parastu Ahmadi dömts till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts och även får 2 års utreseförbud och förbud mot konstnärlig verksamhet. Konserten strömmades på YouTube år 2024 och i Iran är det förbjudet för kvinnor att bland annat visa håret offentligt. Enligt domstolen har de, citat, kränkt allmän anständighet genom att producera och publicera vulgärt och omoraliskt innehåll i cyberrymden. SVTs stora slutdebatt inför valet kommer inte att ske i Stockholm som vid tidigare valrörelser. Debatten kommer istället att äga rum i Gävle.
För sista gången före valet möts alla 8 partiledare öga mot öga och det är era röster de vill ha.
Ja, enligt programchef Mikael Kutschera handlar beslutet om att spegla hela Sverige. Som en del i det här är även partiledarutfrågningarna förlagda till respektive partiledares hemstad. Slutdebatten sänds den 11 september. SVT och UR får kritik efter att ha lämnat in sina årsredovisningar. Granskningsnämnden konstaterar att public servicebolagen, Sveriges Radio inkluderat, har levt upp till sina uppdrag men har kritik på 2 punkter. För SVTs del är det textningen av direktsända program som kritiseras för bristande kvalitet, något som bland annat kopplas till användningen av AI. Utbildningsradion kritiseras för att under 2025 inte uppfyllt uppdraget att utveckla ett utbud för högskolan. En 17 år gammal låt i ny tappning och världsklassig svensk hiphop. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
Nej men, är det inte Mike Snow-hitten från 2009? Ja, svenska Dandelion sätter sin prägel på låten Animal och klär den i ömsom eftertänksam, ömsom desperat skrud. Resultatet blir storslagen pop och något jag kan tänka mig att ha i lurarna när jag så där filmiskt blickar ut genom tågfönstret i sommar. En cover som heter Duga.
Okej, en av de bästa rapparna i svensk hiphop-historia släppte nytt album häromveckan. Jag pratar förstås om Stor och mitt hjärta. Hoppar några extra slag när svensk hiphop når världsklass. Jag blir stolt, jag blir rörd och nästintill tacksam för att det finns artister som värdesätter att hålla kvaliteten hög framför snabba produktioner som följer trender. Och Stor levererar en helhet av genomarbetade låtar rakt igenom albumet. För mig sticker låten Machete ut lite extra. Alla borde lyssna.
Tipsade gjorde sist Tanja Ulriksson och först Lina Tofsen. Och så till renoveringen av Kungliga Operan i Stockholm som nu fått klartecken av regeringen. Som Kulturnytt berättat om förr så är nationalscenen i stort behov av upprustning och den kommer samtidigt byggas ut med en planerad kostnad på 3,25 miljarder kronor. Kulturminister Parisa Liljestrand som fick frågan om Operan på sitt bord direkt när hon tillträdde för snart 4 år sedan säger i ett uttalande att investeringen både ska bevara och utveckla Operan. Idag har regeringen godkänt Fastighetsverkets planer då för renoveringen. En renovering som beräknas ta 5 till 6 år från det att detaljplanen godkänts. Och så till sist till Halmstad och ett klassiskt sommarevenemang, Popkollo, som arrangeras i år för första gången där.
1, 2, 3, 4 och 1, 2.
Punken lever.
Ja, jag tycker verkligen om punk. Det är typ min favoritgenre.
Det säger Emma Möllenborg från Harplinge, en av ett 20-tal tjejer som fått plats när Popkollo för första gången arrangeras i Halmstad.
Jag ska sätta på mig öronproppar igen. Alla ja. Som har på sig öronproppar, vinka lite grann, sen så kör vi igång.
Popkollo har funnits sedan 2003 och är läge där tjejer och icke-binära får lära sig hur det är att vara i ett band och skapa musik tillsammans.
Alltså det är jättekul att kunna få den här gemenskapen med alla andra som är här och också vill spela tillsammans och få nya kompisar och
ja, det är väldigt accepterande och liksom snälla människor här, så definitivt väldigt kul.
Ett gammalt popkolo kid är Siri Notanjemi. Nu är hon tillbaka som ledare.
Jag kom från en sån liten småstad i norra Sveriges inland liksom, och att få spela musik med andra tjejer och transpersoner var jätteviktigt. Det var en så trygg plats och någonting, alltså väldigt prestigelöst att få testa.
Men behövs det verkligen ett särskilt läge för just tjejer och icke-binära? Det finns en hel del fördelar, men Elle Wichtel är ändå inte säker.
Man märker ingen större skillnad om det varit tjejer, killar och icke-binära, eller om det bara har varit tjejer och så. Alltså det är människor som människor.
Reporter Ann-Kristin Ekman, P3 Halland, IO, let's go.
Ramones. Tack Anna-Karin Ivarsson.
Yes.
Ja, du sitter påklädd, David. Du ska inte hamna i en bilkö idag, inte?
Aldrig varit så nära på att lämna radiohuset.
Nej, jag märker det. Jag ska försöka inte vara förrättad. Tim Kellerman var tekniker idag. Producent var Anna Åkerlund. Glad midsommar!
Glad midsommar!
Säger vi till alla.
Du är borta nästa vecka på Almedalen.
Ja.
Ha så kul.
Tack.